Löpning och livet ger allt ni vill ha varje vecka i lurarna, i video, i sociala medier och i vår löpartjänst Hemmet för din löpning. Vi erbjuder träningsprogram, program åt vilket lopp du vill, till och med om det är från 3000 meter upp till maraton. Vi har till och med ultra, trail, rehab och tillbaka från skadaprogram. Man kan säga annars träning, gilla, kommentera direkt i appen eller tjänsten, i workshops med oss om motivation att bli smartare löpare och mycket mer varje kvartal. Man kan lägga till egna pass, man kan till exempel lägga till klubbpass eller let's run eller vad man än tränar med. Byt upplägg när du vill med ett klick. Och inte minst, vi tror ju på det här, anpassa löpningen efter livet och inte livet efter din löpning. Så, gillar ni det ni hör kan ni klicka in på vår hemsida och ta 2024 års bästa beslut. Såklart funkar det med ditt friskvårdsbidrag och vi finns på Epassi. Men oavsett träningsupplägg, gillar ni vad vi gör så skriv en recension på podden på Apple och sätt betyg på Spotify. Det hjälper oss massor med att få ut den här podden till fler människor så att vi kan fortsätta göra det vi älskar och ni kan ta del av det kostnadsfritt. Stort tack för allt ert engagemang! Mitt uppe i den här sportlovsvecka, Fredrik. Mm. Barnen där uppe och stampar i golvet när vi ska spela in. Det är flashigt idag.
Ja, det är härligt. Jag har sagt till dem 4 gånger, men vi får se om vi hör dem i bakgrunden. Det är livet.
Hör ni någonting i bakgrunden så liksom föreställer jag liksom det här sorlet på Avenyn på Göteborgsvarvet. Det är ungefär samma här, fast det är två åttaåringar som här omkring.
Det var det vi ville åstadkomma med att ha barnen hemma när vi båda.
Exakt. Men det är skitkul, Fredrik. Vi ska snacka lite grann. Tanken var ju bara så av de här bonusavsnitten, sån rappa lite korta, och sen så skrev vi att vi skulle prata lite grann om Göteborgsvarvet, och så väller det in frågor.
Precis. Vad tänkte vi? Vi tänkte så här, att Göteborgsvarvet, det är inte så stort lopp. Det är inte så många som är engagerade i det.
Det lokala lilla loppet där runt Götet. Man kan springa där i maj. Det är kul grej liksom.
50 000 löpare.
Ja, bra en bra grej. Nej, så att vi kommer köra. Det har droppat in supermycket frågor.
Ja, vilket varit jätteroligt.
Så att vi kommer köra lite grann nu. Vi ska faktiskt försöka dunka av nästan alla frågorna som har droppat in. Ja. Vi har valt ut lite grann från, även 30 frågor-ish. Men man kan se det här lite grann
vi
som
har valt ut de lätta frågorna. De svåra frågorna till vi bara bort.
Gud, de här 10 har jag ingen aning om. Vi bara slopar dem.
Vi fick aldrig in dem.
Skriva, nej, precis. Vi fick aldrig in dem. Man kan se det här lite grann som en teaser till vår Göteborgsvarvets specialavsnitt som vi kommer att sända om 3 eller 4 veckor någonstans. Så det blir en liten bonus nu, så att de som liksom är inne i träningen nu eller ska börja träna eller liksom är oroliga eller taggade får lite svar på sina funderingar nu, Fredrik, helt enkelt.
Jättebra.
Är du taggad inför varvet?
Ja, jag blir ju det nu när jag... Ja, du också så, ja. Nu när vi får in massa frågor och man börjar liksom tänka på loppet och visualisera sig där, springa på Avenyn. Jag kan inte där.
Men lite där är innan. Inte jag glad oftast.
Okej, ute på Hisingen. Där är det platt.
Då känns det bra.
Där känns det bra. Där börjar man bli lite sugen. På en halvmara.
Ja, men det blir man.
Det är en jäkla fest alltså.
Ja, det är det. Och det är så roligt. Det minns jag från förra året. Tänkte så, ja, men det är kul. Det är ändå inte så långt. Sen springer man så bara, det är ju långt.
Det
är ett halvt maraton. Ja. Så att det finns ju, och det är ju lite grann så kopplat till frågor som har kommit in och sådär. Vi har ju lite några områden, Fredrik. Vi ska titta lite grann på uppladdning inför. Mm. Sådär lite grann folk som har frågat liksom hur man ska ladda på bästa sätt. Och även det här liksom, om vad man gör på träning, vad kan man räkna och göra på tävling och sådär. Mm. Någon fråga kom in kring det här med sidning. Där är jättemycket startgrupper och sådär, och sen lite grann kanske hur man ska lägga upp loppet och sånt. Och de kanske vi tar lite kortare svar på. För det vill vi också spara lite grann till hela varvets specialen. Då kommer vi ju gå igenom meter för meter av glädje och kramp.
Det finns en del att prata om där. Kring hur man lägger upp loppet ju. Såklart.
Ja, det gör det. Men vi kan dyka in, Fredrik. Så vi kan ju liksom ta lite frågor var här. Men jag kan börja. Ida Franke har ställt en fråga. Mitt första lopp ever. Coolt att ha det på varvet. Mm. Bästa tips för uppladdning och att ta sig igenom. Mm. Vad tycker du? Om det är ditt första lopp och du börjar liksom fundera på det redan nu.
Första lopp ever också.
Det
känns som att det är inte bara första gången du springer Göteborgsvarvet.
Nej, första varvet.
Jag har ju ingen aning, Ida, vad du har för målsättning och så med det här. Men jag tänker nog att kanske ta det som en så här första gångs grej. Att bara känna lite på det. Ta det försiktigt i början. Och det är väl ett tips egentligen till alla som ska springa Göteborgsvarvet. Att ta det lite försiktigt i första backarna. Efter kilometer 6 kan man börja liksom pusta ut lite grann och springa lite platt, men i början är det ju rätt så backigt med Säldansbacken, och sen har du ju bron också, ju, ja. Hälsbrosbron, så att ja, känn lite på kroppen där första 6-7 kilometerna skulle jag säga, och ja. Efter det så kan du ta nya beslut. Jag vet inte vad du säger, Simon.
Jo, men jag håller med. Jag tänker att vi ska gå in lite djupare på det som du är inne på, Fredrik, också. Liksom själva loppet och den tanken. Sen liksom uppladdningen, man tänker så. Man tänker det också kanske har med lite grann med träningen att göra, kanske. Så det precis som du säger, du nämner Säldansbacke, där finns två broar, där finns en aveny. Den är ganska kuperad. Mm. Det glömmer man lite grann ibland. Man tänker sig bara folkfesten. Så tipset är också lite grann faktiskt inte glömma bort att träna lite kuperat. Jag har ju varit lite dåligt ibland över åren med vissa av de delarna. När man ska springa Hamburg maraton så kanske man kan träna mycket platt. Men här är ju tips faktiskt att träna, så att lägga in lite backar på rundorna och sånt som man vänjer sig lite grann vid den delen. För det är lätt att glömma bort, som du säger. Så bränner man sig lite grann i början och sen så helt plötsligt känns Göteborgsvarvet väldigt långt.
Ja, precis. Och
väldigt backigt.
Ja, men det är jättebra tips att simulera lite på träning. Vad du kommer stå inför på loppet. Annars är det ju att tänka på att ha roligt. Alltså första gången ska vara rolig.
Ja, det är den viktigaste tipset faktiskt.
Ta det lugnt.
Ja, det är det. Herregud, det ska man också tänka. Man blir lite girig. Men så läser man någon här i kommentarsfältet på Instagram. Ja, jag springer mitt 32 i Göteborgsvarvet. Ja. Då inser man sånt. Ja, alltså, man kan faktiskt tänka sig att det är okej att ha kul lite grann också. Ja, ska du springa snabbt något om du vill det? Men foka på kul. Det är faktiskt en bra.
Ja, precis. Så det inte blir det sista loppet också.
Nej, precis. Exakt.
Jaha, ja. Sen har vi någon som har ställt en fråga också. Ska se här. Adiles. Har ställt en fråga kring hur mycket snabbare springer man på lopp generellt än vad man gör på träning då. Jag tar ett exempel här på 2 mil på träning och kanske jämför dem med Göteborgsvarvet. Simon, vad säger du om den?
Alltså jag måste säga att jag tycker den är jäkligt svår. Alltså, för att det är, jag skulle också säga att det här har att göra med lite grann hur mycket man har sprungit. Och hur mycket lopp man har sprungit och inte och sådär. För jag menar, jag har jämfört exempel med, och lite grann kanske vilken tid man springer på också, hur mycket man kan räkna av eller lägga på. Är man en löpare som springer, nu hårdrar jag det här, är man en löpare som springer halvmaran på 1:15 så de kommer kanske aldrig orka springa 2 mil i det tempot på träning. Och skulle inte göra för sliter för mycket liksom. Och det kommer inte heller bli så att de springer 5-6 minuter snabbare på tävlingen. Nej. Men springer man kanske på 2 timmar eller 2:15, då kan det ju vara att man gör nästintill samma tempo på träning. Tränarkroppen var ute, för då kanske inte tempot är det svåra, utan det är mer att vara ute länge och musklerna ska orka. Då kan man kanske vakna upp en bra dag och bara, fan, här kapar man 10 minuter på loppet.
Ja, exakt.
Så att jag tycker det är svårt, men om jag ska vända på det istället så tycker jag så här att ja, jag tycker nu snarare att man istället för att försöka liksom springa så snabbt man kan 2 mil på träning, och det kan slita ganska mycket, så skulle jag säga att man kan försöka istället springa kanske mellan 10 och 15 kilometer i en halvmaraton, för att det är kanske vad kroppen orkar liksom sen. Och det du kanske kan orka hålla i 15 kilometer på träning, så det kan du nu hålla sen på halvmaran. Då finns det 6 kilometer till i kroppen med tävling och nummerlapp på.
Ja, precis.
Och sådär liksom. Men inte så, Fredrik?
Jo, men absolut. Och jag tittade lite på mina tider och försökte göra någon jämförelse på vad jag gjort på träning jämfört med tävling. Ja. Och räknade lite på det. Och för mig så ligger det runt 5-7% som jag bara blir bättre av att ställa mig på. På startlinjen och tävla. Sen som du säger, sen kör man ju inte max liksom, på träning. Nej, så. Nej. Men om jag skulle liksom omvandla de trösklarna jag gör, eller de här intervallerna jag gör, och liksom, tänker mig att det är miltempot, så känns det som att det ligger någonstans där runt 5-7% för min del. Då. Sen är det ju väldigt individuellt såklart. Men man kan ju konstatera att man blir bättre av att ställa sig på startlinjen och ta på en nummerlapp. De flesta blir det i alla fall.
Ja, det gör man. Och vill man det här, tänker framförallt på halvmaraton, om man vill ha liksom den känslan, vad gör jag på? Då är det nästan bättre att springa någon form av så här kontrollpass eller något liknande. Vi kör ibland till exempel 2x6 km i halvmaratonfart med 1 km jogg emellan. Eliten kör ännu mer, de kör 3x5 km eller någonting. Det är lite hårt ofta kan man få oss motionärer, men det beror på var man ligger. Men det är bra, man kan köra lite kontrollpass, eller som du säger, Fredrik, också. Jag tycker det är en bra riktlinje, att man blir alltid bättre av att ställa sig på en startlinje. Men vi hoppar över lite grann, Fredrik, här till hur man ska tänka med det finns ju, Göteborgsvarvet har ju enorma mängder startgrupper. Jag vet inte hur många det är, men när det är starter över 3.
Jättemånga.
Det är 3 timmar med starter man har på Göteborgsvarvet.
Ja, sist är nog 4, va?
Ja, det kan ju stämma. Mm. Och så är klockan 1 den första. Liksom.
Exakt.
Och det är Miss Stolt som har frågat hur ska man tänka kring det där med sidningslopp om det är första gången. Mm. Och där kan man egentligen bara kort säga för någon som inte har koll på detta. Så att om jag uttrycker det, bara anmäler dig till Göteborgsvarvet så hamnar du ju ofta i startgrupper som är lite längre bak.
Mm.
Och de går ju ofta lite långsammare. Det är lite mer folk. Så att ofta är problematiken, är du lite långsammare löpare? Men om du är mer så här, jag vill ta mig runt, jag vill glida runt, kanske gå och jogga lite. Hamnar du i en startgrupp långt fram så gör inte det så mycket. Du kommer bli omsprungen av väldigt många.
Mm.
Men är det tvärtom, att du är en ganska snabb löpare, men hamnar väldigt långt bak, då blir det helt plötsligt ganska jobbigt lopp, för då måste man zigzacka sig igenom väldigt mycket. Så att, då finns det här med sidningslopp som man kan ha också, helt enkelt.
Där är ju, varvetmilen är ju Jönköping, Göteborg, Malmö, Täby, Örebro. Olika datum i april. Jag tror alla är i april faktiskt. Från den 1 april till den 28 april. Och sen har du också digitala varvet. Men den kan jag inte så mycket om. Men det är ju på något sätt så kan du springa digitalt.
Ja,
vad som helst förmodligen.
Helt rätt.
Det är liksom, som du säger, då, det är startgrupper över 3 timmar. Så att det är liksom... Det kan också vara en logistisk sak när du springer med en vän.
Mm.
Alltså, springer de i startgrupp långt, långt bak och du där fram? Ja, det går knappt att liksom koordinera det ihop. Liksom.
Det har jag gjort med min syster en gång och då, det var mäckigt, kan man säga.
Så att man kanske ska göra en sidning ihop med någon då om man ska försöka springa ihop.
Ja, och det är bra. Vi ska förklara vad sidning är också. För det är precis det som du är inne på, de här loppen, varvet, milen. Så tanken är så här att man kan göra det på de som arrangeras i Göteborgsvarvet, de som du berättade om nu, Fredrik. Sen kan man göra det på andra lopp också.
Mm.
Och då innebär det att man springer i princip man kan springa ett halvmaratonlopp, man kan springa ett maratonlopp eller ett 10-kilometerslopp som heter sanktionerat av Svenska Friidrottsförbundet. De flesta loppen är det när de är kontrollmätta, men det kan man kolla upp. Det finns också bra på Göteborgsvarvets hemsida. Och sen är det så att springer man liksom, den tiden du springer på kommer att ge dig en startplats någonstans i en startgrupp. Och gör man inte detta, om man är första gången man springer, så kommer man hamna i startgrupp mellan 16 och 25.
Ja,
och det beror på vad man siktar på. Men det kan vara lite lugnare där bak, helt enkelt. Så är man en löpare som helt plötsligt, så jag vet inte, jag springer milen på 43 minuter, då kommer det vara ganska tufft att ta sig fram när man startar i de startgrupperna.
Jag ska ta ett exempel, bara så man får lite koll. Startgrupp 9 startar kvart över 2, alltså 1 timme och 15 minuter efter första starttiden. Och då springer man från 1 timme och 52 minuter till 1 timme och 56 minuter.
Just det.
På halvmaraton.
Ja, om man har klart den sidningstiden. Eller man ska
exakt,
klara.
Precis. Ja. Så att här kan man ju gå in på Göteborgsvarvets hemsida och titta lite. Och vad är rimligt för mig att starta i? Och jag skulle rekommendera, om man då, som du säger, så man springer milen där runt den tiden, då kanske man ska titta på sida fram sig lite grann.
Ja, men absolut. Och det som du var inne på här, Fredrik, de loppen går i april. Men om man har sprungit ett lopp som liksom, checkar in någon av de här boxarna då, liksom, att man har sprungit maraton, halvmaraton eller 10-kilometerslopp, så kan man liksom skicka in det resultatet om du har varit mellan 30 april 2022 och 30 april 2024.
Mm.
Och de är skitsnabba på detta. Jag har gjort det här 2 gånger. De är jätteduktiga. Så då skickar man in det och så blir man tilldelad lite kanske en annan startgrupp än man fick. Så det var en liten utläggning där kring signingsreglerna, men det är faktiskt ganska bra att hålla koll på, för att varvet blir roligare om man hamnar i en startgrupp där man borde vara i.
Ja,
så kan man säga.
Precis. Det är väl en bra tumregel. Titta i den listan och se liksom, var hör du hemma någonstans. Och sen försök sida dig dit på något sätt.
Det är helt rätt. Jag hamnade i startgrupp 24 en gång när jag hade sprungit milen på 34,5. Då gick jag till informationen där och så sa hon: åh gud, du ska inte vara där. Jag bara, nej, det blir nog lite svårt att ta mig fram.
Ja, precis.
Ja, men det var en fråga på tal om det här med mil innan och lopp och sånt där. Så vi har fått lite frågor på just där uppladdning inför lopp. Vi hade i vår lilla community-tråd så dök det upp en massa frågor om det här med att springa lopp helgen innan eller 2 helger innan. Jag fick en flashback från förra året när jag gjorde första activities-test, sen 10 km springtime och sen varvet veckan efter. Ja, ja. Men just det där innan, Fredrik, om man ska springa Göteborgsvarvet, liksom, hur tätt in på vågar man springa en 10 kilometer, och hur ska man springa den om den är typ veckan innan?
Ja. Och du ska ha 10 kilometers lopp då, tänker du?
Ja, veckan innan varvet.
Ja, alltså jag hade, ja. Alltså det är väldigt svårt att svara på, beroende lite på, är du liksom ultralöpare, så det är ju inga konstigheter att bara bomba på på en tia förmodligen. Men det är lite, det beror ju såklart på hur du har tränat och vad det är för typ av löpare. Mm. Men är det så här att du springer ditt första halvmaraton, då kanske du inte ska bomba på veckan innan med en hård mil.
Klokt.
Kanske ta på dig ett pacing-uppdrag eller spring bara för att det är lite roligt. Ja. Och ta det lite lugnt helt enkelt. Skulle jag väl göra. Sen, för min egen del, ja, jag hade nog, alltså jag hade kanske tagit det som ett tempopass.
Mm, just det.
Ja. Alltså inte kanske gå för fullt, men att man får liksom bra genomköra på, ja, precis, kanske halvmaratontempo. Ja. Mm. Liksom. Att man testar att köra en tia i halvmaratontempo, det är inte så fel. För min del skulle det funka.
Får man lite formcheck också, ja, kanske.
Mm. Hur hade du tänkt där?
Jo, men jag tänker nog samma. Jag har haft lite, ofta när jag, förr i världen när jag har sprungit maraton och sånt, då har jag ofta haft 10 km typ helgen innan.
Mm.
Och faktiskt vågat köra den ganska hårt. Men det har man också haft en väldigt stor volym. Så det är, mm, jag skulle kanske inte, jag tror precis som du, att det är jäkligt svårt att säga. Liksom. Men generellt sett håller jag med att det går absolut jättebra att springa en mil, mm, liksom helgen innan. Men sen är det ju som, det är så jäkla lätt att dra sig med där.
Ja.
Så risken är, har du Göteborgsvarvet som huvudmål, mm, så säger man så veckan innan, bara, nej men jag tar det lite lugnt på tian. Mm. Och så blir det att du ändå drar på lite. Så jag tror det är bättre, som du är inne på här, att snarare tänk, bestäm dig från början. Mm. Den får inte gå snabbare än så här.
Nej, och så håll dig till planen.
Ja, så håll dig till det. För du, annars är det så kommer varvet veckan, så här, får hon lite seg i benen. Så sätter det sig lite i huvudet. Mm. Och så här. Men annars, jag tycker det skipar som ett tempopass veckan innan. Liksom. Så
ja, att det är inte dumt. Liksom, jag vill inte dela ut tips att vila för mycket heller. Innan.
Nej, det är helt rätt.
Alltså, det
helt
finns rätt. Ju, vi kör ju många så här kontrollpass och fartpass, mm, där i veckan, förloppet eller en vecka innan. Det kan ju vara att man kör 2x2 plus 2x1 kilometer.
Mm,
alltså att
absolut.
Man kör något sånt för att testa fart och liksom få upp lite tempo i kroppen. Och så. Det är ganska, ganska bra. Sen är en tia ganska långt. Så att kanske vara lite, precis som du säger, ha en plan, följ den. Och liksom, ja, rycks inte med i,
nej.
I det här.
Det är så lätt, det är lätt att säga. Men ja. Det är,
oh, det känns bra. Och sen så, ja, så sitter det i benen ändå.
Det,
när du ställer
det känns dig. Bra. Jag hatar när det dyker upp i huvudet. Det är både positivt och negativt.
Mm.
På tal om det, en fråga också från Rasmus Emil Svensson fick vi. Som ska springa varvet och sen Stockholm i 2 veckor efter Göteborgsvarvet. Och jag tror det här är ett case för ganska många som ska springa Stockholm maraton. Mm. Att man även bockar av varvet på vägen och sådär. Och det är liksom, du har frågan om tips på sista tempo eller långpass. Och den här klurar jag lite grann på, för att jag tycker egentligen, både du och jag, Fredrik, alltså ska du springa ett maraton,
mm,
att köra en halvmara 2 veckor innan, det är ju inte dumt alltså.
Nej.
Sen är det, nu kommer vi in precis för det här med innebörs,
men
ja, folk bara, kan de inte bara svara på jävla frågan någon gång? Men jag skulle säga så här, vill man bomba på rejält, mm, alltså maxa halvmaran, så få ut allting, då är nu 2 veckor lite i, mm, tätaste laget. Hade det varit 3 veckor innan, 4 veckor, så här, absolut, mm, kör på liksom. Men 2 veckor kan också en halvmara sitta kvar liksom i benen lite grann. Så där, samma tips som du delade ut med nästan en bra tumregel. Springer du en mil helgen innan en halvmara,
mm,
så håll ett typ halvmaratempo, kanske lite snabbare, men inte maxa. Samma sak här, att en halvmara 2 veckor innan ett maraton, absolut. Men kanske kör du då i maratontempo. Mm. Så ja, är det en svinbra sista faktiskt tempopass, eller vad ska jag kalla det för. Liksom.
Mm. Kommer du göra det, Simon?
Fan, är det bara 2 veckor efter Stockholm? Ja, jo, men
när vi fick in frågan, jag bara, det var 2 veckor.
Ja, jag,
just det.
Jag bara, nej, det kan inte stämma. Nej, vi får, Rasmus, du räknas fel på det här. Ja. Nej, men annars bara så generellt, om man pratar om här sista långpasset, mm, eller tempo och sånt inför ett maraton, så tycker jag just att har man den upplägget att varvet, Stockholm 2 veckor efter, mm, så då ska man ju försöka tajma in det absolut längsta långpasset i Stockholm. Borde ju vara 3 eller 4 veckor, ja, innan loppet.
Håller med dig.
Och då blir det ju liksom att då har man kanske det 4 eller 3 veckor innan loppet, så springer man det längsta. Sen börjar nedtrappningen och då får ju varvet bli en del av det. Att det blir det sista långa tempopasset liksom, någonstans. Så att det är inte dumt egentligen med det här med lopp inför lopp.
Nej, precis. Och sen kanske då, som jag pratade om innan, lägga in något lite tempopass. Kanske
på lite kortare.
Kanske 4, 5, 6 kilometer totalt. Liksom.
Få upp lite speed i benen också. Ja. Det är inte dumt. Ja, men det går till Fredrik. Vi ska titta lite grann på då och glida över lite grann på loppet. Och här har du droppat in frågor.
Alltså. Ja, det är många frågor.
Både på liksom hur man ska lägga upp lopp, hur man ska tänka kring tempo och sen så lite grann på slutet här med värme och vätska, för det är ju en, brukar bli en värmechock ofta när sommarens första dagar kommer, eller försommaren. Men om vi tar hur man ska lägga upp loppet, så bunkrar jag en del frågor och ställer till dig här nu, Fredrik.
Ja, okay.
Linus Ljunggren har frågat hur man ska lägga upp det som första gångare.
Ja.
Men innan du svarar på den så bunkrar jag ihop det med några andra. För att det är samma sak här egentligen. Rasmus Frank har frågat första gången.
Mm.
Vilken punkt är mest kritisk? Mm. Och sen så har vi Astrid Lindman. Hur ska man lägga upp loppet om man vill springa under 1:30? Men den kan vi pausa lite grann.
Mm.
Första loppet dessutom, skriver hon. Så att det är många, det är många som verkar ha det. Även här, Irre 1230. När kommer jobbigaste partierna? Emil skickar, är första eller andra halvan tuffast sett till utformning? Och Elin Runs har frågat, hur ska jag lägga upp loppet för att inte bli trött men ändå maxa? Det är million dollar question, Elin. Nu tog jag alla frågorna, Fredrik, men då bunkrar jag ihop dem så här och säger så här. Först och främst, om du ska springa varvet, hur ska du tänka? Du har delat ut tips till första gången att försöka ha roligt.
Ja.
Men om du tänker på varvet, hur skulle du liksom, var är de kritiska punkterna? Hur skulle du lägga upp loppet, kan man säga?
Ja, men vi var inne lite på det innan ju. Jag var ju så ivrig och ville prata om Älvsborgsbron och Säldamsbacken. I början så, ja men det kan kännas ganska lätt i början. Alltså, ja, när du drar iväg och så, första halvman, ja, jag känner mig stark. Ja. Och så rycks man med kanske i någon klunga som du inte ska vara i, och helt plötsligt så
jäkla lätt,
så alltså. Är du mitt i Säldamsbacken och känner att det här var dumt. Eller ute på bron och känner att ja, men jag skulle lyssnat på Fredrik och Simon om att ta det lugnt i början. Så att första 5-6 kilometerna, det är ju där någonstans vid 6 kilometer som du börjar få en härlig nedförsbacke.
Nästan en
kilometer lång liksom nedförsbacke.
Och den är god. Den är god. Mm.
Men innan dess så är det liksom, det är någon jävla check du ska göra där på din kropp. Förlåt.
Åh, det har man gjort.
Ja, men du ska springa och bara känna av läget och vara ganska defensiv, tycker jag, i början.
Jo, jag håller med dig.
En halvmar är långt.
Ja, och alltså, jag tycker att varvet kan bli jättelångt. Mm. Om man springer den för hårt i början.
Ja.
Alltså då blir inte andra milen särskilt rolig.
Nej.
Sista 7 blir inte alls roliga.
Precis. Så det är väl egentligen det tipset. Sen är det svårt. Sen blir det ju platt därefter. Ute på Hisingen är det ju ganska platt fram till då Hisingsbron som blir nästa kanske backe då, kan man säga.
Ja.
Så att jag skulle säga att ett kritiskt parti är starten faktiskt.
Ja,
att ryckas med och springa för fort i början. Bränna för mycket kraft och sen inte liksom, så tidigt in i loppet. Så att
det
är både mentalt också påfrestande att bara känna att du blir omsprungen helt plötsligt.
Ja.
Och att du, jag skulle tagit det lugnt i början, att du liksom ångrar dig och så får du negativa tankar. Så att det är bättre att liksom vända på det, att du kommer fram till kilometer 6 och börjar liksom springa i nedförsbacken på bron då, och att känna att du har lite mer krafter kvar och köra vidare. Liksom.
Ja, fan alltså. Jag har sprungit 4 i Göteborgsvarvet och 3 av dem har varit positiv split. Alltså det har gått långsammare och långsammare efterhand helt enkelt. Och ett lopp sprang jag jämnt och sen så ökade jag sista 3. Och det är ju by far det roligaste av de här 4 gånger jag sprungit.
Alltså. Så vill du ha roligt så lyssna på de tipsen.
Men det är bra, Fredrik. Jag tyckte det var bra det du sa med kritiska punkterna. Precis som du sa, starten utan tvekan, det är så jäkla lätt att ryckas med sig. Du var inne på det här med Sälandsbacken. Den är ju liksom nästan tvådelad. Först är den liksom brant, sen kommer en jäkel till.
Den slutar. Den är slut, men den fortsätter.
Exakt, så där är liksom, som du säger, redan alltså innan kilometer 6 så är det 3 kritiska punkter med starten. Vissa tycker kan vara Sälandsbacken är väl starten, men den kommer ju efter typ 1,5-2 kilometer. Mm. Det är ändå som du säger, start, Sälandsbacken och den första bron. Alltså, om du inte behåller lugnet på de tre ställena, då spelar det ingen roll var nästkommande kritiska punkter kommer. då är det kört. Sådär. Ja, verkligen våga hålla igen faktiskt lite på dem, tycker jag är jäkligt bra. Liksom.
Du kan ju få svara på den här, om första eller andra halvan är tuffast. Den är inte så intressant, för den har jag inte riktigt... Jag har någon idé, men det är väl kul att höra vad du säger.
Den har jag tänkt ganska mycket på, för att såhär, i teorin så skulle jag säga en sak. Mm. Sen när jag har sprungit den så skulle jag nog säga en annan sak.
Vad säger teorin då?
Ja, men i teorin så kommer det låta så här. Ja, okej, du kan köra på lite grann lite hårdare vid starten och där det är flakt. Sen så när sällansbacken kommer och tar det lite lugnt. Mm. Sen kan du bränna på igen ut mot majorna och sen så tar det lugnt upp på första bron. Sen när du kommer över den från kilometer 6 över till, då bränner du på där ute på Hisingen. Får upp farten högt. Där plockar du in tid. Och sen så liksom kommer du över och sen så liksom andra halvan är bara någon form av töcken. Sådär. Mm. Ah, sen bara håller du dig kontrollerat upp mot avenyn och sen kan du ligga. Men ofta ges det tipset att man kan få upp farten ute på Hisingen. Mm. Jag skulle säga att man får inte upp farten så mycket, utan det är mer bara att man får kontroll på löpningen skulle jag säga. Så att,
det här,
för jag tycker alltid man mindsetmässigt, här nu kommer man... För jag tror, precis som du är inne på, att har man behållit lugnet så man tjänar jättemycket tid på en kilometer 6.
Ja.
Och sen så hamnar man, så får man kontroll på löpningen. Men ofta det man tänker sig, alltså, nu kan jag börja springa 10 sekunder per kilometer snabbare här ute på Hisingen. Mm. Och då bränner du dig också. Så där ute på Hisingen tycker jag snarare det handlar om att du kan plocka lite sekunder. Mm. Men var inte för girig heller, för då kommer det liksom det kommer bli ett helvete sen när du kommer upp mot avenyn och så är det trötta ben. Så
att, men det är ett bra parti att hitta rytm i löpningen och hitta liksom klung och kanske vem ska springa med, kanske lägga dig i någon...
Och du får också en känsla där av hur stark du är eller inte för resten av loppet. Mm. Och precis som du var inne på, att är du lite behärskad i början så det är klart, om du har sån superhård, jag ska klara den här tiden, då är det klart att man kan bli lite stressad ute på Hisingen. Mm. Men jag tycker inte, alltså det man kan dra igen, jag tycker andra halvan är tuffare för att det är mest för att du är tröttare också. Mm. Alltså, ska du jämföra halvorna så kanske de kanske är lika jobbiga någonstans för dig. Så. Men du är
på en annan plats.
Ja, exakt. När du går in på andra halvan så är du redan ganska trött, och det gör andra halvan jobbigare av den anledningen.
Ska man väga in publik och så har du ju andra halvan bättre också med avenyn och hela där den vägen in i mål. Och.
Fantastiskt bra, fantastiskt bra. Det är svår fråga på det sättet.
Ja.
Men det är därför också, det var någon som hade ställt frågan här. Just det, då kom det till tempo egentligen, men Albin har frågat, är det värt med negativ split? Alltså just det här, är det värt att försöka springa snabbare på andra halvan än på första? Jag tror nog att det här är ett lopp man ska försöka springa ganska jämnt på faktiskt. Ja. Och jag tror att man ska väga in, här var någon som också hade frågat, hur mycket liksom förlorar man i tid jämfört med en vanlig halvmara?
Mm.
Jag tror problemet man ofta gör med varvet är att man har en tid man vill klara och kanske är tränad för den tiden. Men man, alltså, av någon anledning, för att det är folkfest, det är en stor, man glömmer bort att det är ändå en kuperad halvmara. Mm. Man kommer att tappa några minuter på den jämfört med en flack halvmara.
Det är så därför vi har varvet pers.
Ja, men
det är inget halvmara pers där. Liksom, men man jämför varvet pers med varvet pers.
Ja, jag tycker det är helt rätt, Fredrik. Mm. Jag tycker det är helt rätt. För att det är, alltså, för jag tror, går man in, vi leker med tanken bara nu. Säg att jag kommer vara tränad för att göra. Men förra året var ett ganska bra exempel. Då kände jag att jag nog var tränad för att springa på under 1:30.
Mm.
Och så fick jag ju sällskap av Camilla.
Mm.
Och så sprang vi loppet. Och så när vi är vid kilometer 11 så känner vi båda två, detta kommer ju inte att funka. Hade det varit flakt resten av banan så hade vi klarat det.
Mm.
Men det här kommer inte att funka. För vi vet hur andra halvan ser ut.
Mm.
Vi sprang in på 1:32 och var skitglada. Men jag tror ofta det är att man ska nog räkna på i alla fall några minuter liksom på vad man springer vanligtvis. Men det är också det är lite det här luriga med varvet. Att man går in med tanken av att, så att är du tränad flakt så ska du nog tänka att du kommer att behöva lägga på några minuter.
Mm.
Faktiskt. Ja, det är ett jobbigt svar, men så är det. RazAttack 2000 skrev också, vad är den bästa tempostrategin? Men det har vi ju snackat lite grann om.
Ja,
jag tror precis, och det som du är inne på, Fredrik, backa hem lite grann när det är tufft.
Om vi liksom säger jämnt, men inom parentes, anpassat utifrån backa.
Ja, precis. Så jämna halvor, men det kommer gå lite fortare där det är flakt och det kommer gå lite långsammare där det är backa.
Det är också en sak, så jag tror jag pratade om det i förra så här varvet specialavsnitt med backar är ju liksom, ja men då kanske du sänker tempot lite. Men sen oftast så liksom blir det ju så att du får en nedförsbacke efter en backe.
Ja, exakt. Ja.
Och då måste man våga lite grann.
Ja, det alltså, håller jag med.
Där kan du liksom släppa lite på handbromsen i backarna. Hitta en bra placering och sen springa liksom fritt. Och öka tempot lite. För då tar du igen lite av den, det du har förlorat i backen.
Helt rätt.
Det är en bra strategi om du liksom vill hålla ett jämnt tempo. Om man nu liksom plus och minus i en backe. Ja. Att du liksom tappar lite i uppför och sen tar du igen det lite utför.
Jo, men det har du faktiskt rätt i. Jag har inte tänkt på så mycket innan. Men jämför med en 10 km. Har man en backe där, då kanske man ändå vill säga, men försök ligga på lite i backen och sen så återhämtar du dig nerför. Mm. Men här skulle jag faktiskt hålla med dig på ett halvmaraton och framförallt varvet. Mm. Då ska man kanske våga backa ännu mer i tempot upp för backen. Mm. Men våga också öka upp farten ännu mer lite grann när man kör nerför.
Det är väldigt lätt att bli bekväm i utförslöpning. Att man bara känner, men nu ska jag vila. Ja. Och så bromsar man nästan istället.
Ja, exakt.
Det finns rätt många sekunder att och hämta.
Ja, det är helt rätt.
Utför.
Och de är så långa de här efter broarna också. Så att det,
och samma sak där med om, man nu, om vi nu rekommenderar att träna kuperat.
Ja,
så kan man också träna på att springa utför.
Ja, utan träning. Det tränar man ju väldigt sällan på annars.
Exakt,
men på varvet är det faktiskt jäkligt bra att göra.
Ja.
Jag vet ju, det gav vi Musse som tips i något av våra avsnitt längre bak sedan.
Mm.
Men han sa ju att han tar ju alltid, det kommer vara någon fråga också kopplat till energi och sådär liksom. Mm. Kan vi ta alldeles strax, men han sa att han, nu springer de ju så jävla fort, men alltså han tog ju alltid liksom backarna på något sätt där i bron, tog han det lugnt och sen så när han var på toppen och
kilometer 6
poppade han ihjäl och sen efter det så utför och på liksom på något sätt.
Så kilometer 6 och 14 var hans tips med ihjäl om ni ska ta energi.
Helt rätt.
Inte uppförsbacke.
Nej, jag blir lika tokig varje gång. Varför ska man inte göra det? Nej. Och det är klart, har man inte gjort det så vet man inte. Men för oss som har sprungit länge så har vi ju testat det här och vet att då bara... jag kommer få ihåg Emil Nilsson när vi sprang tillsammans. Jag höll på att slå den ur handen på honom. Inte nu! Nej, men det är bra, Fredrik. Vi ska ta... Men just det, en sista fråga där som Elin hade faktiskt en bra poäng som skrev, hur ska jag lägga upp loppet för att inte bli för trött men ändå maxa.
Mm.
Och om jag ska tolka den här frågan, eller den är ju ganska straightforward, men om man ska tänka våra termer, det vi har pratat om, så handlar det väl egentligen om att hur ska man få ut så mycket som möjligt av sin kropp och tid, men utan att liksom vara så trött som man kan vara vid kilometer 7 och sen behöva liksom verkligen pressa sig själv hela vägen in. Du har ju sprungit något varvet på det sättet, Fredrik, att du ändå har njutit, men ändå kunnat känna att du kan få ut ganska mycket av loppet ändå på slutet.
Ja, men det har jag ju. Jag har ju sprungit varv två gånger. Mm. Och typ på samma tid, båda gångerna.
Yeah.
Och jag har väl sprungit typ... Jag har kanske inte maxat.
Nej, men ändå känt,
men ändå känt
målet,
att jag har liksom ändå blivit trött.
Yeah.
Och då har jag... De tipsen vi har gett nu, det är väl egentligen det jag har tänkt på. Att ta det försiktigt och gå mycket på känslan i kroppen.
Ja.
Alltså så här, hur är belastningen i första partiet? Och sen att man kanske kan öka lite grann. Men det har inte varit så stor skillnad på temposidorna. Liksom. Utan jag har ju försökt hålla en hyfsat jämnt tempo.
Ja.
Så att jag vet inte, för att få ut mest... Ja, men halvmaraton är jättelångt.
Ja.
Du har möjlighet, du stressar inte med att liksom, kolla på klockan i början, utan kom in i ett flyt, en rytm.
Ja.
Liksom, och sen gå mycket på känsla i kroppen.
Ja,
då får du ut mest, tror jag. Än att man kollar slaviskt på tempo och försöker liksom, anpassa utifrån det.
Ja, exakt.
Jag vet inte om jag svarar på frågan. Men...
Jo, men det tycker jag ändå. För jag tror precis så här, vill man få ut så mycket som möjligt så finns det de två sätten. Du beskriver det ena. Det andra är ju så, då kommer det vara hårt ganska länge. Och då är det typ så att man måste ligga på lite ut på Hisingen. Mm. Man kommer gå in i andra bron och bara känna att jag ligger jävligt hårt. Alltså då kommer det bli liksom mer en kamp mot slutet om man orkar hålla uppe steg och ben och sånt. Det är inte jättekul. Alltså så. Jag har testat det. Men precis som du säger, om man ska bli lite konkret i det du är inne på, så kan man säga att efter avenyn, om man håller lite grann så som du säger, håll i hatten lite grann, ett halvmaraton är långt. När du kommer förbi avenyn och rundar Poseidon, om du har varit klok med dina krafter, då är det där någonstans du kan börja öka upp farten lite successivt. Och det är ju typ de sista 4-5 kilometerna. Liksom. Där är det lite mer lättlöst. Det har ju fortfarande uppförsparti mellan kilometer 18 och 19. Liksom. Mm. Men de andra backarna är ju värre om du bränner dig liksom på broan och det vi pratar precis. Om. Så att jag tror det är de. Vill man, då kan man börja sakta öka upp. Så kan man, då kan man ju ändå få känslan av att när man kommer i mål så har man fått ut så mycket som det går.
Ja,
precis. Och där du tappar kanske inte jättemycket tid mot vad du hade gjort om du hade maxat från kilometer 5, 6.
Liksom. Nej, precis. Och då har du liksom inte fått ut allt om du bränner det där i början. För det handlar ju om liksom, att fördela energin över ett helt lopp.
Exakt.
Då max, om vi nu ska liksom ha uttrycket maxar, ja, det är ju att du liksom fördelar dina krafter över hela loppet. Ja. Då har du maxat.
Helt rätt. Ja.
Att bränna sig på Älvsborgsbron och sen inte kunna springa mål. Ja, då har du inte riktigt fått ut allt i loppet. Ja, men jag tog i mycket.
Ja, men det, jag tänkte, bara alltså en fullständig parentes, jag tittade lite grann på, fan hur många gånger jag sprungit varvet 4 gånger. Mm. Och jag har som sagt haft 3 gånger där jag sprungit långsammare efterhand som loppet har gått. Inte självvalt, utan jag har blivit trött, helt enkelt. Men det roliga är faktiskt, det var en sak som slog mig, det var ett helvete för mig att hitta mina resultat, för att det är alltid en annan Simon Wikstrand som också springer i Göteborgsvarvet. Så att varje år jag springer, så är vi alltid 2 stycken, och vi springer på nästan exakt samma tider. Detta är så sjukt. Det var 1 år vi startade i samma startgrupp och var 24 sekunder från varandra i mål. Jag var ju först då. Bara viktigt att poängtera. Men
tror
det, jag sen kollade jag bara, nej fan, det var han ju. Ja, han är äldre än mig också dessutom. Men nej, men precis det du är inne på, Fredrik, det här med när man säger maxa. Alltså det är något av de liksom, det bästa loppet tidsmässigt jag har sprungit. Så har jag egentligen, jag har nog kunnat få en bättre tid om jag hade sprungit loppet annorlunda.
Mm.
Alltså faktiskt hållit igen lite mer i start, för att det är precis som du säger, att du kanske inte känner att du bränner dig för tidigt, men när man kommer till den här kilometer 18 och man känner att alltså är man slut där, så gud vad du tappar mycket tid på de sista 3. Och då är det, vågar man chansa med det eller inte? Framförallt när man springer loppet första gången, och det gör man inte liksom.
Nej.
Jag tyckte det var bra du sa där faktiskt, att maxa handlar inte om att få den bästa tiden.
Nej.
Det handlar ju liksom att få ut så mycket som möjligt och disponera energin på rätt sätt.
Mm.
Och ofta är det så, ja okej, hade jag lagt upp loppet annorlunda idag, kanske jag hade tjänat 30 sekunder om jag har gått lite hårdare i början. Så bara, ja, fast det vet du inte heller.
Det är så lönskt med både maraton och halvmaraton. Att du bjuds ju in i en känsla av att det här har jag under kontroll.
Fy fan.
Och sen får du så här wake-up call. Jag skulle säga, vi pratade, det var någon som ställde fråga om kritiska punkter och sånt. Mm. Alltså jag skulle säga en generell kritisk punkt på ett halvmaraton är 12-13 kilometer.
Ja, det är
fortfarande så långt kvar. 7-8 kilometer kvar av loppet. Så att du kan knäckas rent mentalt om du kommer vid 12-13 och bara känner liksom att jag kommer inte orka.
Nej, fy fan.
Mål. Så att en kritisk punkt där, att klara dig förbi och disponera krafterna rätt så att du har krafter kvar vid 12-13 kilometer.
Då har jag faktiskt ett superduper tips.
Oj,
jättetips. Nej, men faktiskt precis det du sa. Alltså, som sagt, jag sprang in förra året. Det var inte tanken att vi skulle springa varvet. Men det var inte tanken att vi skulle då maxa det. Utan vi tänkte, vi ska springa så snabbt vi kan, men inte heller bli skittrötta kanske. Och då hamnar jag ju med Camilla, en av våra lyssnare. Jag som nu faktiskt kör vår tjänst och programmet mot varvet med målet att komma
fram
och pejsa mig. Och jag tänker inkassera den tjänsten, kan jag säga.
Ja,
förra året så hade hon som mål att springa under 1.30, men var lite osäker om hon var där träningsmässigt. Så sa jag, men jag kan pejsa, jag kan farthålla. Och då var jag med vetskap att jag inte är helt säker att jag kommer orka hela vägen. Jag tänkte, skitsamma. Ja. Så vi sprang för att springa under 1.30. Och vi försökte hålla förhållande jämnt tempo. Det gjorde vi också så. Tog det lite lugnt i backarna. Låg på lite mer. Så att när vi kom halvväg så låg vi ungefär på tiden vi skulle. Liksom. Men båda två, liksom, då hade jag börjat känna att det här kommer jag inte kunna hålla. Men i hemlighet hade Camilla
känt,
nej, jag vill inte säga någonting. Jag tänker inte säga någonting. Jag kommer vara så, gör det så länge jag kan. Sen kan jag bara säga, okej, bra jobbat, nu får du köra resten själv. För nu pallar inte jag. Och så bara droppa hem. Men det var bra. Så då sa Camilla till mig först, precis där du säger, vid 11-12. För där är det fortfarande så långt kvar. Så du börjar ändå få någon uppfattning av. Då sa hon, jag kommer nog inte orka där hela vägen. Och då sa jag,
du bara,
bra, inte jag heller, sa jag. Så skrattade vi lite. Men då tog vi faktiskt ett beslut där som jag tror räddade oss till att göra en riktigt bra tid ändå. Så nu, skitsamma, men i den farten är det ju 4.15 vi skulle hålla. Det är liksom så. Så att då låg vi 4.15 så här, boop, 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 och så inser vi, det här kommer inte gå. Vad gör vi nu?
Mm.
Men istället för att vi kör på så länge det går, så får det successivt bli sämre tempo och blir tröttare och tröttare. Så tog vi ett beslut direkt vid 12. Nu sänker vi farten till 4.30, 4.35 och får kontroll på löpningen igen. Så gjorde vi det direkt, och det är ganska mycket, liksom så 20 sekunder ner. Men då räknar jag på det så här, men då kan vi nog springa in på 1.33 liksom. Så bara, ja, men det är jag skitnöjd med liksom. Så vi gjorde det direkt, sänkte farten till 4.30, 4.35. Men det blev också att sen när vi kom upp kilometer 18-19 kunde vi öka upp farten igen. För att vi hade sparat, och då, du vet, dels fick man
så
ut.
Så bra beslut.
Ja, men du, alltså vi var så nöjda. Så vi sprang mål på 1.32 och kände både att det var fan vad bra att vi tog det beslutet vid 12. Dels blev loppet mycket mer, det gick att ta in allting. Man låg ändå högt ändå liksom i sin prestation. Jag tror inte vi hade kunnat springa mycket snabbare, liksom även om vi hade sprungit.
Det är mycket erfarenhet där, för det, ofta så blir det ju så med, om jag får säga, nybörjare som springer halvmaraton, att man kanske eller går ut för hårt och sen så kraschar man totalt. Oh, så man så anpassar hemskt. Inte ja, tempot fan, under tiden, utan här tar ni ju ett beslut i rätt tid.
Ja.
Och ni sänker inte 5 sekunder, utan ni sänker liksom 15 rejält, sekunder.
Ja, absolut.
Men ni går inte ner till 5.30-fart, ni sänker liksom inte en minut.
Nej, precis.
Så att ni har inte kraschat heller, så ni tar ju rätt beslut i rätt tid. Och det är erfarenhet som behövs där.
Ja, men det är då som du säger, jag tror, hade vi liksom så här, vi, som du säger, sänker farten 5 sekunder, 3 sekunder.
Stor roll.
Nej, det hade det inte, för pulsen är ändå så hög då, så kommer man till nästa bro, och så helt plötsligt är det som du säger, nu får vi sänka farten med 1 minut för att vi är helt jävla slut liksom. Så att jag tror också att man ska liksom inte vara rädd för att ta ett sånt beslut. Så kan det vara så, shit, jag når inte min tid. Nej, men du kommer få en skitbra lopp. Mm. Du kommer få en bättre tid och en bättre känsla än vad du hade fått ändå. Liksom. Och så får du ta den tiden du har tänkt på ett annat lopp. Så har du fått en svinbra genomkörare på något sätt. Men jag tror alldeles för många som du säger, man kör hela vägen tills, och det är klart det är en sak, är det vid kilometer 18 och är svintrött och är när, det är klart som fan att du ska fortsätta pressa på. Yeah. Men är det vid kilometer 10 ska man börja tänka om.
Precis.
Några sista frågor, Fredrik, kopplat till värme och vätska. Yeah. Då har vi ju fått uppleva båda två här att det kan bli...
Det kan bli varmt.
Det kan bli varmt. Vi är ju vana här i Sverige vid att ha riktigt pissiga vårar här med, det kan vara alla möjliga väder, men Osberg skrev ju där, liksom, hur klarar man av värmen? Brukar vara första varma dagarna. Vi har fått från Kung Steffe, ska man stanna vid vätskestationen, ska man ha med sig eget? Och från Emin, vad behöver en nybörjare tänka kring energiintag, vatten, sportdryck och gel? Om vi börjar med värmen liksom, och sådär. Det var ganska varmt när vi sprang förra året, tror jag. Ja, när du sprang också året innan dess, tror jag. Och jag har också sprungit ett, och det var jättevarmt.
Ja, precis. Värmen där, ja, det är ju... Ja. Det har vi ju upplevt många gånger också under lopp. Och det första man ska göra om det är varmt den dagen, tycker jag, är att revidera dina mål.
Ja,
det är direkt. Alltså det, fråga liten, fråga vem som helst som har erfarenhet kring att springa i värme. Det är jättetufft att nå sina, om man nu har tidsmål, om det är mycket varmare än vad man har tänkt. Sen det andra är att kyl lite hela tiden om du kan. Alltså varje vätskestation, ta en dricka, drick den, men häll också en på ryggen eller i kepsen eller så. Svampar finns ju runt banan om det är varmt, förmodligen. Så att det är ju att ta dem, och även om du inte känner dig varm.
Oh, bra. Det här är
så
bra.
Kyl.
Ja. Alltså, för där är värmen jävligt lurig. Ja. Så precis som du säger, för det är också en sån, tar du till exempel vid starten, man tar något över huvudet, man tar en dricka och sånt innan start, och så sticker man iväg, så känns det ganska bra, där är lite skugga. Sen så helt plötsligt bara smäller det till om du inte har tagit...
Jag tror alla har känt av det när man springer och när det är varmt, att du känner dig först varm när du stannar.
Ja, exakt.
Alltså när du stannar, oh jäklar vad varm jag är. För att när du springer så fläktar du lite på kroppen liksom, med luften. Liksom, så.
Tänker jag på Malmöloppet när vi sprang förra året. Det var så in i helvetes varmt. Men det var först efter man har stannat man verkligen så varmt.
Du har en hög kroppstemperatur liksom, utan att känna det. Så att, försök kyla lite hela tiden.
Ja,
och sen inte dricka jättemycket vid varje tillfälle, utan dricka lite ofta.
Ja, det är rätt. Helt rätt.
Också innan loppet, att du liksom smådricker lite. Ja. Inte så här häller i dig 1,5 liter innan du ska iväg. Liksom.
Det har man också gjort.
Och sen, det är viktigt också, om man dricker mycket vätska, så behöver du få i dig salter i högre utsträckning också. Så du behöver liksom kombinera med sportdryck.
Helt rätt.
Så att, och sen kan man ju ha, liksom, du kan ha någon, om du har någon i publiken som hejar på dig, ha några kylklampar eller is med, liksom, så att du kan få något riktigt kallt.
Inte dumt.
Och lägga under kepsen eller i BH:n eller vad du nu vill lägga det någonstans, för att kyla ner. Så att,
helt rätt.
Försök kyla lite under hela resan.
Och ja, det är, jag tycker det är toppenbra, Fredrik. För det, värmen är, den är skitsvår. Och så kanske det är lite blåsigt den dagen. Så tänker man inte, nej men vinden kyler. Mm. Ja, till viss del. Men alltså det är fortfarande så jävla varmt.
Ja.
Så att, men också, det var någon som frågade här kring keps och sådär. Och det brukar både du och jag ta på oss när det är så pass varmt. Just som du säger, man kan hälla vätska på. Då håller den sig lite grann i alla fall ett tag där. Och man kan doppa den. Ibland är det sådana stora vattentanks ute. Så kan man doppa den i den och där. Samma sak om det är någon som har ute någon vattenslang och sådär. Försöka springa igenom alla dem liksom. Men annars, precis som du sa, med gel och sportdryck och sånt. Just med tanke på att varvet är lite lurigt eftersom det kan bli så jävla varmt där. Mm. Så kanske man inte tänker innan. Men han kanske inte har tänkt att man ska ha någon, dricka någon sportdryck eller ta någon gel under. Nej, men jag kör bara vatten och banan eller någonting. Så blir det så här varmt. Och så är det som du säger, att man, då behöver man få i sig lite av allt.
Mm.
Så det finns en vinning även om du kanske inte tänker så mycket med gel och sportdryck. Att faktiskt träna lite grann på det under uppladdningsveckorna också. Just på grund av värmen, att man kommer kanske behöva få i sig lite andra saker än vad man hade tänkt sig. Så att,
jag också försöka hitta skuggpartier på banan.
Oh, ja,
alltså, spring, varenda liten chans du får att springa i skugga, gör det.
Ja,
och sen revidera dina mål, det är väl de sakerna som...
Det tycker jag. Fredrik, jag tycker vi har tagit oss igenom det här på ett bra sätt. Liksom alla som har fått sina funderingar kring varvet nu, fått svar på dem. Vi kommer ha en Göteborgsvarvet special här om 3-4 veckor som blir lite mer matig. Går in på banan, vi kommer prata lite grann om kanske logistiken runt omkring. Ja, lite grann kanske vad man ska tänka på i träningen, lite mer in depth. Om vi säger så, med upplägg, kanske lite pass mot halvmaraton och... Ja, kanske plocka ut någon nugget som finns i vårt träningsprogram också. Mm. Vi har ju ett gäng specialskrivna pass för just för varvet och banan och sådär. Kanske man ska tänka på den fronten. Men det har varit kul.
Ja,
där, du,
nu, va? Det är man taggad på.
Ja, nu känner jag. Fan, måste jag börja träna. Men det gör vi ju redan. Ja, så det är gött.
Nej, vi ser fram emot att springa varvet. Och det kommer bli en härlig folkfest, helt enkelt.
Det ska bli riktigt roligt. Vi är ju som sagt tillbaka nästa... Ja, det här släpps ju säkert till helgen. Det är säkert någon lördag när vissa lyssnar på detta. Eller någon annan dag.
Ni får lyssna vilken dag ni vill.
Ni får lyssna. Och för er som är sugna, annars kan vi bara tillägga, eftersom vi detta avsnittet sponsras av oss själva den här gången, kan man säga. Så vi har ju program mot Göteborgsvarvet. Det är ju faktiskt närmare 60 personer som tränar mot Göteborgsvarvet nu med vår träningstjänst. Ja, det blir skithäftigt. Så vi ska göra något kul litet uppsamling på plats såklart. Men vi har ju 16 veckors program som är igång.
Mm.
Vi har 12 veckors program som börjar nu på måndag den, vad blir det? 26 säkert februari. Man kan hoppa in där också. Sen har vi 8 veckors program också för de som redan är igång, kan man säga, och tränar liksom, kan vara mot 10 km så här, som kan växla upp. Så att det går liksom bra att hoppa på det här programmet när man vill nästan, helt enkelt. Det hjälper vi er igång.
Och ni kan gå in på vår hemsida och läsa om ni har mer funderingar där, eller skriva till oss. Det går också jättebra. Då ska vi försöka svara på alla frågor.
Det gör vi. Men Fredrik,
ja,
nu stänger vi igen där.
Det gör vi.
Tack för idag.
Hej då.
Hej då.